Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi pratade lite om hur när akademierna, eller när ni har intag eller vad man ska säga. Hur stor del scoutar du eller ni? Att liksom, bjuder man in folk att komma in och träna med oss? Inte bara ha upp ett hus och informera, utan hur ofta går det individuella inbjudningar? Hur ser det ut? Pågår det någon liksom, talangscoutning?
Vi har scouter. Vi har en rekryteringsansvarig och sen har vi ett 10-tal scouter som hjälper oss att titta på spelare som då är i 15-årsåldern.
Är det bara Stockholmsområdet?
Stockholmsområdet framförallt. Vi tittar även alltså, när det är landslagssamlingar och sådana saker. Men det man ska komma ihåg med att flytta in en spelare från utifrån är ett stort socialt ansvar. Alltså, vi måste ha, det är en apparat som du måste ha kring en sån spelare för att han ska må bra. Det är ett enormt ansvar att ta på sig. Och frågan är då, liksom, man måste balansera det här. Liksom, är, med tanke på hur stort Stockholm är, hur många duktiga fotbollsspelare som finns här. Liksom, hur disponerar vi liksom det? Och då, utan att säga då att vi absolut aldrig mer någonsin ska ta in en spelare utifrån. Men man måste också ha det med sig då att det finns ett ansvar i det som vi som klubb måste ha, inte minst för att vi är Djurgården då. Så det scouten är att de tittar på matcher runt om i Stockholm framförallt, och i slutet på säsongen, alltså mellan säsongerna, så kontaktar vi alltid klubben först och säger att hej, vi har en spelare som vi kommer vilja kontakta och bjuda in för provträning, och ligger det några hinder för det. Ofta säger klubben nej, det finns det inte, och då är vi välkomna att kontakta spelaren. Och då kontaktar vi spelaren och säger att vi skulle gärna vilja träffa er för att presentera vår verksamhet. Om ni gillar vad ni hör så är ni välkomna att komma på provträning då. Och sen så när de väl kommer på provträning, då har ju vi sett den här spelaren ganska många gånger under det här året. När vi väl har kommit så långt så att vi träffar en spelare, då har vi en plan för spelaren och vi vet att vi vill att den här spelaren ska vara i Djurgården. Som mål kan man väl säga att scoutingavdelningen, nu är det en del av ungdomsfotboll också, och den här typen av verksamhet som jag är ansvarig för. Men det är klart att man önskar att man inte skulle behöva scouta så många spelare. Man vill gärna att vi själva är duktiga på att utbilda spelare i Djurgården, eller att spelare väljer Djurgården, eller spelare som är duktiga väljer Djurgården helt enkelt. Ena eller andra, eller helst en kombination.
Men de här riktiga talangerna då, som vi verkligen vill ha, upplever vi någon konkurrenssituation i och med att vi har både AIK, vi har Hammarby och BP i Stockholmsområdet?
Det är absolut en konkurrenssituation.
Hur är utfallet där ungefär då? De vi verkligen vill ha, har de tackat nej med hänsyn till andra
Oj, vad svårt. Jag vet inte vad, liksom, jag vet inte vilken plan de andra klubbarna har presenterat. Jag vet, oftast så brukar det vara minst två av oss som träffar spelaren i alla fall. Ibland så vissa spelare kan träffa alla fyra och välja lite som de vill. Jag skulle vilja säga i år att vi har ett ganska bra utfall ändå. Utan att veta exakt vilka spelare som har haft möjligheten att vara i kontakt med andra föreningar också. Och då är det framförallt om man tittar U16 och U17 är där vi har haft flest spelare som har anslutit utifrån. Och då tycker jag att om vi ser till de spelarna som vi ändå hade på listan, alltså spelare som vi säger, men här, den här spelaren har vi en plan för. Om han kommer till Djurgården så ser vi att vi över 3 år eller 4 år ska kunna, liksom, ja, vi har en idé på hur den här spelaren ska kunna bli elitfotbollsspelare. Utifrån de spelarna som vi hade listade så var det så att säga, majoritet som ändå anslöt sen. Så att jag är nöjd. Vi har två riktigt bra trupper till nästa år, både U16 och U17.
Har Bosse underlättat ditt arbete något i och med senaste årens försäljningar? Jag snackar Bejmo. Och nu i och för sig Une är ingen försäljning, men jag tänker mig att han har ju verkligen fått kliva fram. Karlström har ju fått lira en hel del. Augustinssons utveckling nu, ja, men man förstår ju att han kommer nog inte vara jättelångvarig i Djurgården utan har lockat till sig. Tibbling har ju gjort karriär. Jag föreställer mig att man borde börja kunna blicka mot. Tänker den spelare så, tror du, eller?
Jag tror att en spelare som kommer, för att vi måste vara bättre i kontinuiteten av att utbilda fler Tibbling i sådana fall. Alltså spelare som kommer från egen akademi och sen går vidare. För kommer du i 16 års ålder, då ser du fortfarande, då är det ju inte sista klivet du ska ta, utan då ska du vara i Djurgården ett antal år och vi ska hjälpa dig att ta sista steget in i A-lagsfotbollen. En spelare som, ja, nu var ju Bejmar faktiskt A-lagsdebuterat redan i BP, så det kanske inte är det bästa exemplet. Men att se att man kan hjälpa spelare i, liksom, in eller vidare, men jag tycker inte att det heller ska vara en nödvändighet att man måste mellanlanda i Djurgården. Jag tycker att Djurgårdens herrlag i sig måste vara en inte en slutstation. Jag hoppas att man har ännu större drömmar, men man ska finnas en stolthet i att komma till Djurgårdens herrlag utan att behöva börja drömma om och liksom se vidare. Utan har du nått Djurgårdens herrlag, då är du elitfotbollsspelare i fotboll. Och det är jävligt svårt att bli det. Så att den delen, då har du ju nått två av de här målbilderna som vi pratade om innan. Så alltså att bli elitfotbollsspelare blir det Djurgårdens herrlag. Den tredje målbilden är sen att spela i annan professionell verksamhet, helst då kanske i utlandet. Och på frågan om det hjälper, det är klart att vi har ett anseende för att vi kan även hjälpa spelare till andra miljöer. Alltså om vi som Djurgårdens IF ringer upp en förening och säger att vi har en spelare som har spelat i U19 av svenskan och gjort U21 matcher och tränat för Djurgårdens A-lag. Vi tycker att han är väldigt duktig, men vi har ingen plats att erbjuda just nu i vårt herrlag. Vi skulle väldigt gärna vilja titta på honom. Det är klart att den klubben troligen tittar på spelaren och ser på spelaren som att det är en de får ju en välutbildad spelare, det kan nästan garantera också. Och då visar vi att vi kan hjälpa en duktig fotbollsspelare till en bra miljö, om det nu inte kan vara elitmiljö direkt, alltså när de är 19 år. Det kanske är division 1 miljö eller superettan miljö och sen därifrån kunna bli elitfotbollsspelare.
Häcken har ju egentligen sitt Gothia Cup, kan man ju säga. Hur mycket är vi där och tittar? Vi representerar ju i turneringen. Hur mycket är man nere och kollar på annat?
På spelare?
Ja, potentiella.
Tänker du då på utifrån kanske mer afrikanska spelare?
Ja, eller internationellt överlag.
Ja. Ja. Det är ju samma sak där. Att det är egentligen,
det är egentligen en
A-lags, en A-lagsfråga. Spelarna som kommer till Gothia, de har väldigt mycket ögon på sig. Och så de blir väldigt håsade när de väl kommer till Gothia och ska spela. Då finns det ju, det är framförallt två stycken afrikanska akademier som är där. Det är ASEC från Elfenbenskusten och så är det Right to Dream då. som har vunnit de senaste åren. Och det är klart att det är väldigt många duktiga fotbollsspelare. För min egen del så jag har ingen strategi i att ta in en spelare, internationell spelare in till vår akademi.
Det finns inga...
Nej, alltså, jag vill ju inte ens ta in spelare utifrån Stockholm, så att jag kan tänka att jag vill spela utifrån ett annat land. Alltså, det är ett enormt ansvar. Och spelare måste dessutom vara 18 för att flytta till annat land. Så att ska man komma till Sverige så är det ju aktuellt att komma hit som Edvard gjorde, alltså Kylofa, och komma till vårt A-lag. Och då är det Bosse som har upparbetade kontakter, om man pratar just afrikanska länder. Och sen så är det ju mängd folk som kontaktar. Både jag får förfrågningar från spelare, framförallt om man säger juni, juli. Så när det är fönster ute i Europa. Men sen regelbundet om spelare som vill komma hit, och då är de oftast 18-19 såklart, och jag svarar att för mig är det inte aktuellt, gira vidare till Bosse så får han titta på om det är aktuellt där. Så nej, jag tycker vi ska koncentrera oss på att det är riktigt bra utbildning för de spelare som är i akademin, de spelare som är från Stockholm. För det är det jag menar, som Djurgården vill man också ha det. Man pratar ju om den här Stockholmsspelaren som kan komma, liksom, kan bli herrlagsspelare. Jag tycker att det behöver vara fokus. Jag tror att akademin skulle få lite kritik på sig också om vi skulle utbilda spelare som ändå var utbildade på andra ställen. Alltså jag är ju mest intresserad av att se, kan vi vara så skickliga på att utbilda fotbollsspelare så att vi liksom är bäst på det? Oavsett om det är en liksom hela vägen, om man säger 10-åringar, 12-åringar, 13-åringar, 15-åringar, 17-åringar, 19-åringar. Så. Och sen även såklart, om man tittar på vår verksamhet som finns innan 10, alltså innan vi startar akademin, då har vi liksom, det är ett antal år där också. Det ska vara 6, 7, 8, 9 år också. Så ska du kunna spela i Djurgården och få en bra utbildning och en bra start för fotbollen. Så. Men bara för att svara på frågan, jag har varit inne på Gotia de senaste 2 åren och tittat på spelare och tittat och sådär, men jag, det är ingen strategi eller så att jag är där för att scouta medvetet för sådär, och det jag sett har jag väl framfört eller skickat vidare liksom.
Då svarar du egentligen nästan på min nästa fråga, finns det någon ambition för Djurgården att rodda någon liknande cup, alltså inte i samma storlek som Gotia, men större kupper för att... Men då fanns ju inte det intresset i alla fall.
Nej, inte av den anledningen så finns det inte ett intresse av att arrangera en sån turnering. Det finns några hål fortfarande när det gäller internationella turneringar och Stockholm som man skulle kunna fylla, som vi funderar lite grann på. Men det kräver också sina resurser. Så här, de turneringar vi alltså, som ungdom arrangerar nu, det är oftast för pojk- och flicklag i Stockholm som kanske vill spela bra inomhusfotboll nu i JB-hallen under vintern. Vi arrangerar Stockholmsmästerskapen på hösten som är en enorm turnering, men det är ju inte för, det är pojk- och flicklag, alltså breddfotboll, där vi tittar mer mycket på liksom att en mängd lag ska kunna få komma in och spela. Man riktar in mot akademier och pratar en sån typ av turnering, kanske internationell karaktär då, så är vi inte riktigt där har vi inte riktigt börjat titta på hur det skulle kunna se ut. Vi har börjat fundera lite grann på vilka åldrar och vilka perioder som kanske skulle kunna vara aktuella för att ha någonting sånt. Så långt har vi kommit till det.
Akademilagen, hur spelas det någon fotboll internationellt för dem? Åker de utomlands någonting? Vilken utsträckning och från vilka åldrar det är?
Vi försöker, jag har sagt som liten så här halvtumregel, så har jag sagt, det yngsta akademilaget tycker jag behöver lära känna varandra och så där. Det finns ingen stress att åka utomlands. Med det sagt så får man väl se liksom hur den gruppen formas, alltså hur den ser ut, hur långt de har kommit i sin utveckling och vad som dyker upp. Så där. Men som regel har jag sagt att vi väntar. Liksom. Det finns, så där. Sen tror jag att för att göra internationella matcher till en erfarenhet så behöver du upprepa den erfarenheten. Jag tror att barn lär sig av liksom det som hände senaste gången jag åkte ut. Så att vi kan inte åka en gång när man är 11 och sen en gång när man är 15 och säga nu vi spelar internationella matcher, vilken bra erfarenhet. Det är bra att få internationell matchning varje år för att lära sig vad jag lärde mig förra året av den här erfarenheten. Och det kan jag ta med tills jag blir lite äldre då.
Och från vilket år gör vi det?
Från 11. Och då kan man säga att det är från 11 och sen upp till 15 så försöker vi komma ut och spela varje år. Och det är en ekonomisk fråga också. I Djurgården är det fortfarande så att föräldrarna betalar en del för att spela hos oss. Men de betalar en begränsad summa. Vi har sagt en summa på 15 000. Och det får inte vara mer i Djurgården.
Per år?
Per år. Och då är det en lagkassa på 10 000 och så en deltagavgift till Djurgården då på 5 000. Och det är för att vi sen är det så att man kan hitta sponsorer eller man får göra lagaktiviteter, spelarna får liksom jobba in liksom om man vill kunna göra mer saker, men vi måste också någonstans hitta en det får inte vara för dyrt för att spela i Djurgården heller, så att
det finns det ingen risk med att man tappar en annan talang på grund av.
Jag tror att det finns de som väljer bort den här typen av verksamhet för att man känner att vi kanske inte har råd. Men de har heller inte frågat om vi kan hjälpa dem. för att det finns de spelare som vi hjälper faktiskt.
Det
finns de spelare där vi antingen har någon typ av, om man hittar någon liksom avbetalning eller liksom att man lugnar ner liksom tempot lite grann på det. Sådär.
För jag tänker om man vänder på det då, kanske inte är helt bekvämt att blotta. Man vill ju sitt barn väl utgå ifrån. Mm. Och man kanske inte vill säga det.
Nej,
jag vill gärna att barnet ska spela, men jag har faktiskt inte råd.
Nej.
Hur snabba är ni på att liksom vända på steken? Men vi löser det på något
sätt. Skulle jag få nys om det så skulle jag verkligen hjälpa till. Nu pratar jag mer om de som kanske inte ens ser det som en möjlighet, som tänker att vi har ändå inte råd, så att vi hör inte ens av oss. Jag vet ju inte hur det är ett mörkertal, så jag har ingen aning om hur många som känner på det sättet. Samtidigt så vet jag vår verklighet att som vi ser ut just nu så har vi inte råd att ha en verksamhet som inte kostar någonting heller, alltså vi kan inte ha eller ens halvera, så vi ligger ungefär där vi behöver ligga. Vi vet att för de här pengarna som föräldrarna betalar så vet vi har ett ansvar att leverera så mycket vi bara kan, alltså när det gäller tränare, när det gäller material, när det gäller kläder som de får, när det gäller vilka turneringar de är med på, när det gäller, så att den här lagkassan vi pratar om på 10 000, det är ett enormt ansvar att se till att de pengarna går till någonting riktigt bra, för det är ju spelarnas utbildning. Föräldrarna säger, ja jag kan betala, men då vill jag också veta att vad gör vi för de här pengarna? Så att det blir ett jätteviktigt ansvar för tränarna tillsammans med mig att se till att, men vad åker vi på? Åker vi på liksom en internationell turnering, 5 matcher, 2 gånger 15 minuter i 3 dagar och sen var pengarna slut? Alltså, är det bästa sättet att disponera pengarna på? Så att, men för att återgå till internationell matchning i alla fall, så det är väldigt viktigt, för det ger ögonöppnare som både till föräldrar liksom som får lite mer distans liksom och fattar vad som är vanligt igen, och sen till spelarna också. Men och det är inte det enskilda nedslaget, den här turneringen av 11 kanske inte är det som är viktigt, utan men gör man ingenting när de är 11, ingenting när de är 12, ingenting när de är 13 eller 14, då har du inte heller någon referenspunkt förrän du kanske är 15. Och då kanske man säger, oj, om jag hade haft den här referenspunkten tidigare för att arbeta med det som en del av min utbildning, då hade jag kunnat göra mycket mer av den här erfarenheten som jag får nu. Och det därför tycker jag att det är viktigt att vi ger någonting för 11-åringarna och sen varje år framåt. Från 16, så 16, 17, 19, då är inte det här oviktigt, men det är enormt svårt av två anledningar att få till det. För att nu ligger ligacupen under vintern och sen då seriespel som är ganska utdraget. Du har en återhämtning på spelare som är från 16 års ålder och så uppåt, där man faktiskt måste fundera lite grann på fan, hur mycket kan de spela när de går sönder. Och det innefattar ju även turneringarna. Så att om vi får en inbjudan till en turnering, det är så här, ja men kom ner och spela här i Tjeckien. Vi är en turnering på, ni ska vara borta i 10 dagar för att spela. Och det är så här, 10 dagar, så här, under vilken period då? När har vi tid med det här? Och vad kostar det? Ja, det är 10 dagar på hotell och det, du vet. Så både tidsmässigt och ekonomiskt så är det lätt att det drar iväg. Liksom. För du kan inte skicka ut en 16-åring och spela liksom 6 matcher på 3 dagar som du gör med en 13-åring kanske. Utan det pallar man inte då. Så att det blir svårt. Det är svårt att få till liksom, tillfället för våra äldre akademispelare att få möjligheten att spela de här internationella turneringarna. Som det ser ut just nu. Inte omöjligt, men svårt.
Men det är svårare.
Det är en utmaning.
Du var inne på ekonomin lite. Hur Vad kostar akademin budgetmässigt? Hur ser det ut? Hur mycket?
För Djurgården?
Ja.
Vi omsätter nästan 10 miljoner för pojkakademin.
Och i takt med att föreningens ekonomi blir starkare och starkare.
Mm.
Hur går tanken hos dig då rent organisationsmässigt för akademin? Framför du någonting till, vem blir det? Blir det till Henke då eller?
Ja, det blir till Henke. Eller det blir till Ola, framförallt som är verksamhetschef för ungdom och dam då. Jag vet inte, jag är ganska noga med så där att man har ansvar fram till det man själv kontrollerar. Sådär. Så att jag är väldigt noga med att jag vill se till att pojkakademin också hittar sina egna intäktskällor. Att vi funderar på, men vad gör vi för att, liksom, för att vår verksamhet ska kunna göra mer och göra bättre. Och, vi har egentligen, man kan säga att en pojkakademi kan göra två saker för att tjäna pengar. Det ena är att utbilda fotbollsspelare. För att det utgår ändå från att man får någon gagn av att utbilda för spelare som kommer från akademin och säljs vidare. Men det får vi se när det händer, men jag utgår från det lite grann. Och det andra är till att sälja kompetens. Och kompetensen hos oss är ju tränarna. Så att när vi driver akademikamper, det är ju för att fler ska få tillgång till den kompetensen som vi har samlat här. Och det sättet som vi vill utbilda spelare på och sådana saker. Och då säljer vi den kompetensen. För där finns det lite mer man skulle kunna göra också. För vi tror att vi är duktiga på att utbilda fotbollsspelare. Vi har en ganska tydlig plan på hur man kan göra det. Hjälpa spelarna att se på fotboll på ett annat sätt. Eller på ytterligare ett sätt och sådär. Och sen ska vi veta också att pengarna alltså en välmående förening, det behöver inte vara fysiska pengar heller. Alltså det eget kapital betyder inte att det finns likvida medel. Det är inte samma sak. Så att bara att vara i en välmående förening. När jag slutade i Djurgården förra gången, då tog jag tjänstledigt. Då räddade jag kvar en annan på ungdom, för att vi var en knepig situation då. Det var folk som började sluta helt enkelt. Så att all verksamhet, alltså i en förening, mår ju bra av att vi har stabil ekonomi. Så kan man säga. Så bara att jag slipper den oron och fundera på att, för att om man har en dålig ekonomi, då innebär det, ja Christian, vad ska du skära ner någonstans nu? Jaha, det vill inte jag göra. Den delen vill jag absolut inte komma till. Så att jag har det hellre liksom som det är idag. Jag behöver inte liksom bara för att det går bättre än vad det gjorde för några år sedan säga, ja men nu ska vi ha mycket mer. Ja, varför då? Utan vi får jobba med det vi har.
Så när Bejmo, Tino och eventuellt nu Budgie säljs och det rullar in ett antal miljoner, tänds det ingenting liksom att nu de här, vi borde ju ha, vi ligger bra till ekonomiskt. Undrar om det finns möjlighet för mig att...
Ja, kanske det. Samtidigt så
saknar du ingenting i...
Jo, det är klart att jag skulle jättegärna vilja ha mer resurser. Samtidigt så har inte jag gjort någonting för att jag ska få mer resurser. Jag är inte ansvarig för att vare sätta hit in eller få någon vidare såld. Förstår du? Men jag får ju samtidigt verka i en verksamhet som har en väldigt stabil ekonomi. Så det är jag jävligt tacksam över. Att jag vet ju att ingen kommer ju ta pengar från den här verksamheten. Eller ta pengar. Jag kommer inte få mindre resurser av att det ser väldigt bra ut i andra delar av verksamheten heller. Så att... Sen är det ju klart att liksom, vem vill inte ha mer resurser och röra sig med och vilka möjligheter finns där, men det handlar också om att se så här, vilka möjligheter har vi nu då, och gör vi allt vi kan av de möjligheterna som vi har just nu, och vilka möjligheter har vi själva för att liksom, hitta medel och intäkter. Jag tror det är mer konstruktivt, för det kan jag styra över idag, alltså, nu kan jag fundera på det och behöver inte vara beroende liksom. Sen om man får något mer, det är väl jättebra.
Anläggningsfrågan här då. Hur ser det ut? Har vi bra anläggningar? Var det ingenting på gång för våra ungdomslaget på Gärdet? Fanns det inga planer på det?
Ja, alltså det är klart att vi skulle gärna se att Gärdets planer, om man får kalla dem planer, den ytan då, som är där, skulle kunna kanske vara lite plattare ytor och konstgräs istället. Det hade ju varit väldigt bra för föreningen såklart. Utgår från att det finns bra anledning till att det inte görs.
Men inget du vet, känner till varför det inte?
Nej, att man vill behålla det, att det är grönmark liksom, och att det inte ska vara så. Konstgräs är ju lite kontroversiellt i och med att det kan finnas en del miljöskadliga saker i framförallt i de här granulaten och, men det är debatter också om det stämmer eller inte, eller vad man kan välja istället, för det finns lite alternativprodukter du kan ha. Så ja, gärdet vore bra, inte riktigt aktuellt än. Men det vi behöver, det handlar inte om man ska prata om pojkakademin, så har vi det ganska, då har vi det ganska bra. Vi har våra tider på hjorthagen, sommar och vinter. Vi ser till att vi täcker upp med bosön. Det som vi behöver är ju fler tider för våra 1800 spelare i pojk- och flicklagen. Ja, då inklusive flickakademin nu också. Men de spelarna, där behöver vi fler tider. Det är det som är verksamheten liksom. Sen är vi 17-19 ute på Kaknäs också, så de har det jättebra såklart.
Men det här ute på Gärdet, är det helt lagt på is eller?
Nej, det ska ju det väl aldrig. Mm.
Vem driver Djurgården eller?
Vi tillsammans med Värtan har väl sagt att det vore en bra idé att bygga planer. Så. Sen hur, i vilken, så här, vilket fokus vi har på det, och vilka stöter vi lägger in och när och sådär, det går lite grann i vågor. Mm. Nu var vi medarrangör till något som heter Gärdet Games förra året, 6 juni. Vi ska se om vi kan styra ihop samma dag i år igen, 6 juni. För att få lite uppmärksamhet på det. Alltså, den här ytan är ju väldigt värdefull. Det är en värdefull spontan idrottsyta. Och också till gang då för föreningsidrotten. Så det vi vill vara med och belysa tillsammans med Värtan, tillsammans med ett antal andra idrotter också. Och Stockholms stad som också var med och arrangerar det här evenemanget då.
Mm. Du nämnde konstgräs. Vad tycker du om konstgräs? Hur förhåller du dig till det?
Jag tycker att konstgräset, så länge man hänger med så att man lägger vad ska säga, modernt konstgräs, så tror jag vi kommer närmare någonting som börjar likna det som man ser som de absoluta fördelarna med gräset. Jag fattar, alltså skulle vi kunna spela på gräshåret runt hade det varit det bästa. Det är ingen snack om den saken. För den typen av verksamhet som vi har, där man vill träna 4-5 gånger i veckan på begränsade tillgång till anläggningar, då är inte gräs att föredra. Då vill du ha konstgräs, för då kan du ju belägga det så mycket, 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 mycket mer. Och samtidigt då, om man tittar på breddgraden där vi är och liksom tillgången till det, att bara vi kan slänga upp tältet över konstgräs. Så att för mig blir det av praktiska skäl så blir det en icke-fråga. Jag kan inte ge mig själv lyxen att dividera mellan om vi vill ha gräs eller inte. Utan det är antingen så har vi bra verksamhet på förutsatt att vi hänger med i utvecklingen och lägger planer som är i fas med den generationen som ändå, det ändå finns tillgång till. Det finns väldigt bra konstgräs nu. Eller så är det ingen... blir inte så mycket verksamhet helt enkelt. Om vi ska ge oss själva lyxen att vara på gräs.
För det är väl väldigt många nu, eller i princip alla som dyker upp liksom årskullarna nu, de har väl egentligen bara
absolut
haft på konstgräs att göra.
Absolut, bara. Så att det är en,
hur ser det ut skadebenägenheten bland konstgräsbarn?
Man får ju täcka upp lite grann. Du ser, om man tittar på väldigt lekmannamässig bedömning nu, men jag skulle säga att hälar är lite vanligare än när jag arbetade förra gången i Djurgården, och då var det ju mycket mer på grus. Då hade vi fortfarande grusplaner. Jag märker att
det är underlag, mer äkta.
Ja, det var hårdnackade spelare då. Låter som vi pratar om 50 år tillbaka, men det är faktiskt bara 10-12 år tillbaka. Hälar märker jag på yngre spel, alltså 11-12-åringar. Det är inget farligt med de hälskadorna, men det gör ont. Det är som slatter, och slatter är också en sån skada som jag undrar om det inte är lite mer av på sånt här typ av underlag. Sen är vi ganska noggranna med knäkontroll och sådana saker. Alltså man får planera lite annorlunda för spelarna och hjälpa dem att bygga på lite olika sätt. Och framförallt är det kroppar som växer, så 13, 14, 15 måste vara väldigt noggrann. Och se till att...
Men det är inte fler korsband som ryker?
Inte, vi har faktiskt inte haft, nu ska vi se, vi har haft ett korsband på en väldigt ung spelare faktiskt. Men vi har inte haft något korsband på någon äldre spelare under den tiden som jag var här. Och det tror jag mycket tack vare förberedelser, alltså prehab-delar. Så jag kan inte liksom dra den parallellen emellan. Sen ska vi också veta att ungdomsfotboll är inte lika, om vi inte pratar om äldsta åldern nu igen då, men om vi säger ungdomsfotboll upp till 16, det är inte lika krävande, inte lika påfrestande som vi skulle säga. Det går inte lika snabbt, inte lika mycket vridande, alltså inte så mycket snabba vridande rörelser eller sådana saker, inte lika explosivt som vi pratar elitfotboll och sådär. Och då undviker du några av de här skadorna också. Sen är inte, visst, det förekommer såklart korsbandsskador och sådana saker.
Bara ren nyfikenhet, konstgräset på Tele2, ja. Är det av allra högsta rang eller är det...
Ja, det och det på Kaknäs motsvarar ju varandra då.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och då, där förutsätter jag att de har lagt det absolut senaste från när de la det senast. Mm. Då. Jag tror att det kan behövas, jag hoppas att det läggs om igen. Jag tror att det kan finnas en till generation faktiskt.
Mm. Vi hoppar tillbaks lite till dig. Mm. Du fick ju rollen som akademichef under sommaren 2017. Mm. Efter att Tommy Davidsson gick i pension. Och du har berättat lite kort om vad du gjorde innan. Var väldigt många som sökte den rollen som akademiansvarig. Varför tror du att Djurgården valde just dig? Och varför ville du till Djurgården igen?
Djurgården det är en väldigt speciell förening. Alla som har varit i Djurgården eller spelat i Djurgården eller varit tränare på något sätt varit kopplat till Djurgården tycker att det är en förening. Alltså den landar väldigt nära hjärtat ganska snabbt. Det finns ingen annan Stockholmsförening som tilltalar mig. Så att kombinationen av den typen av jobb som jag gärna vill ha som är akademichefsjobbet och i Djurgården, det var ju det blir perfekt. Och jag vet att det är en förening som vi har så mycket bra förutsättningar. Vi har så mycket saker vi kan göra bra. Vi har så bra positionering. Vi har liksom så bra omgivningen kring Djurgården är så himla bra. Och så vara del. Det är väldigt kul. Det är väldigt speciellt att vara del i en förening som är så gammal. Det är så mycket historia också att få ta vara på. Så mycket historia att få vara del av också. Så det var inte så speciellt svårt att säga så. Det var väl ganska naturligt att jag skulle söka jobbet när det dök upp. Och varför jag var lämplig. Jag tror att jag har en koppling till, man behöver ju kunna en bredd med saker. Det är ganska varierat det här jobbet. Och nu, jag har lite koll på de yngsta åldrarna sen tidigare. Jag har en förståelse för att det här jobbet ändå är en typ av livsstil. Det är mycket kvällar och helger och sådär i det här jobbet. Och det behöver man vara beredd på om man ska göra det på ett riktigt bra sätt. Och sen är det även ganska speciellt att jobba i Stockholmsfotbollen. Det är inte helt lätt att flytta in hit och liksom både lära sig Stockholmsfotbollen och storklubbsfotbollen och sen då ta sig an rollen som det innebär. Och där tror jag att jag kanske hade en fördel gentemot dem som jag konkurrerade med då. Sen dessutom vet jag ju att jag har varit på en arbetsplats tidigare. Det går ju mycket snabbare att komma in i arbetet igen. Jag hade jobbat med Tommy tidigare som gjorde en skitbra överlämning nu till mig. Det var lätt att kunna ringa honom och prata med honom. Det var lätt att liksom jobba med Henrik igen. Det finns många sådana fördelar med smidiga övergångar. Det kan bli väldigt hack i verksamheten om det liksom är någon ny som ska komma in. Och så där. Och det var också väldigt lätt att se, att göra en värdering av vad är det vi har som fungerar bra i pojkakademin just nu och vad är det vi kanske ska titta på att utveckla eller förändra lite grann. Och det är klart att om man sett verksamheten tidigare så kan man kanske snabbare liksom titta på det. Och min inställning var ju att allting som vi ska göra bra, vi ska fortsätta med det vi håller på med. Det fanns några saker som det gör alla verksamheter som vi ska justera och fundera på lite grann. Och jag ville gärna lyfta på varje sten, men sen kunde jag lägga tillbaka igen och bara säga, men det här ska vi fortsätta med och sådär. Och vissa saker skulle vi kanske understryka ännu lite mer, och andra saker kanske vi skulle titta på att förändra istället.
Konkret då, vad var det bland de första grejerna du hade liksom, att det här vill jag, det här behöver jag nog in och rädda?
Som vi skulle rädda? Ja. Det vi gjorde ganska tidigt var att se över hur vi kommer åt alltså varje individ i pojkakademin. Alltså hur vi kommer åt spelarna. Vi hade ganska stora trupper och vi började ifrågasätta, är det smart att ha så många spelare? Kan vi hjälpa alla att utveckla? Så är det tillräckligt svårt att vara i Djurgårdens akademi? Alltså om vi... Vi måste ändå säga så här, men det är svårt att vara i den här miljön. Vi ska ta hand om det på allra bästa sätt, men det är också svårt att vara med för att det är inte en verksamhet för alla. Det är en verksamhet för några få procent som spelar fotboll, av alla de som liksom har bestämt sig, som blir lite besatta av fotboll, precis som man blir besatt av någonting annat. Och då blir man antagligen väldigt duktig på det också, om det är det man har bestämt sig för. Det är väldigt många som spelar fotboll, och ungefär som jag själv spelar gitarr, men jag är inte speciellt duktig, men jag tycker det är ganska kul. Men jag vill inte, jag tävlar inte, eller jag, liksom, jag uppträder inte mer än sådana saker. Men man kan göra saker på olika nivåer. Det här är ju de som har inte bestämt sig för, men det har blivit så att de är helt liksom, säkra på att jag är helt tokig i fotboll. Och jag tror inte att det finns så jättemånga sådana barn och familjer som liksom, ja, ge sig in i det här, för det är ett engagemang alltså. Och om man gör det fullt ut, det går att göra på lite olika sätt såklart, men på den på, utifrån vad en akademi är i Djurgården. Så det tittar vi på lite grann, lite organisatoriska saker, och sen kollar man lite grann på att definiera akademin lite mer. Alltså vad är det?
Tydligare? Eller?
Ja, precis. Var lite tydligare. Vad är identiteten för oss? Och det jobbar vi fortfarande med. Så här. Alltså, vad är vår identitet? Vad är det vi står för? För vi gör massa bra saker. Vi har gjort massa bra saker. Vi gör massa bra saker. Vi kommer göra massa bra saker. Men vi måste vara tydliga med att definiera liksom, vad är det som är Djurgårdens pojkakademi? Alltså hur är vi som tränare, hur är vi som spelare, hur spelar vi och sådär, hur definierar vi det? Det arbetet började med ganska tidigt då. Och sen är det givetvis ganska, jag började i juli, så att hösten där, precis som den här hösten har varit också, så handlar det om att organisera tränar, alltså tränarkonstellationerna och vilka tränare ska vara på vilka lag och alltså anställningar och sådana saker. Och det var ju inte någonting som så här, man kan välja att ta tag eller inte, det måste du ta tag i, för det måste bara funka liksom. Så det, och det blev ju ganska snabbt. Jag hade ju några månader, juli, augusti, halva september gick åt till att typ komma in i arbetet. Sen september, oktober, november var liksom organisera upplagen och få till det. Och sen var det ny säsong. Och alla förändringar du egentligen vill göra, de sätter du framförallt mellan säsongerna. Så den här perioden som kommer nu, så januari, februari, mars, det är egentligen den roligaste perioden. Då ska du, det är då du liksom ser till att du organiserar verksamheten. Nu är liksom alla inne, du har spelarna på plats och allting. Nu är det mer så här, vad ska vi göra? Vad har vi för inriktning? Vad har vi för mål? Vad har vi för, alltså, hela den här delen som kommer nu från 7 januari och framåt, den är jätterolig alltså.
Tog du med dig någonting från Shanghai då som man kunde applicera direkt här, eller känns som att generellt som i Kina så var det lättare att ha en tydligare kravbild mot spelarna?
Ja, alltså framförallt där jag var så fanns det ju, i praktiken så fick jag hitta på en förening, som man säger. Så jag fick ett blankt blad och så var det så att, ja, men hur ska vi organisera oss? Hur ska vi ha, liksom, hur ska vi kunna driva en akademi och liksom arbeta med spelare på olika nivåer och sådana saker? Det ägaren av det här företaget och föreningen då ville, det var ju egentligen att jag skulle implementera vad vi gjorde i Europa eller i Sverige i det här fallet. Så att jag införde ju liksom en sorts pojk- och flickfotboll, alltså breddfotboll i vår förening, och sen så hade vi en mellannivå för de som ville lite mer, sen hade vi en akademinivå där vi då så till att spelarna som ville och hade kommit längst var med. Så hade vi liksom alltihopa. Det här var ju det Kina saknar lite grann. De saknar den framförallt mellannivån. Antingen så är det, har bestämt sig väldigt tidigt för att, men du passar för att vara fotbollsspelare, så nu kan du träna 8 gånger i veckan. Och så kör de på liksom med de spelarna. Och sen så säger, men du passar inte, så du kan inte vara fotbollsspelare. Då får du köra en gång i veckan. Och det är, alltså, det är klart att den som kör en gång i veckan kommer jag aldrig kunna. Det är ju kört redan från början. Och det var den här, det här var på väldigt liten skala nu, men jag kunde ändå bevisa för ägaren att om man arbetar med spelare och utbildar spelare och gör det över tid, då utvecklas de så att de tar nästa steg och sen in liksom till akademin. Och det gick, vi hade flera exempel på spelare som utvecklades och sen så kom de till steg 2 och sen till steg 3 då, som var så att. Och det kunde ju han använda i sin tur utifrån de kontakterna han hade och bevisa sig. Men titta på den här modellen. Och vi missar saker här när vi dömer spelare så snabbt som vi gör i Kina. Och det är den kontinuiteten och den bristen på tålamod som jag tror kommer göra det svårt för Kina att bli riktigt stor ungdomsfotbollsnation. Sen kanske de löser det på att de är så otroligt många ändå. Men det kommer inte vara för att de har så otroligt fantastiskt tålamod med ungdomsspelare som det är liksom en kulturellt svår sak för.
Den nyckeln alltså, tålamod.
Ja. Det är en otroligt viktig, och kontinuitet.
Så när kommer vi börja se, kunna skörda frukt av ditt jobb och engagemang här då? När kommer vi frångå från att bara vara lag som gör bra resultat till att vara lag som gör bra resultat och vi får se enskilda spelare som tar kliv? För du har varit här, vad sa du, 2017?
Ja, 1,5 år nu. Så att, men det beror på hur man ser det. Jag jobbar ju med alla lagen. Jag menar, nu är i U16 och U17 så arbetar vi på ett sätt där. Vi tittar på väldigt, liksom, vi tittar brett på spelare. Vi välkomnar många nya spelare in i vår verksamhet till nästa säsong. Och det är klart för att vi ska ha ett duktigt U16 och U17-lag med duktiga spelare som kan bli bra på en kortare sikt, för det är ju 4-5 år, sen är de seniorspelare, sen måste man titta på, okay, men hur ser U10, U11, U12 ut då? Då får man ju räkna de åren det tar för de spelarna att komma upp till den åldern, för du vet inte mer om spelaren än vad du egentligen vet just nu, alltså det är ingen, Hade man kunnat säga om framtiden, som hade man haft ett annat jobb istället och säga att de är mycket större saker än en fotbollsspelare. Så det går ju bara att veta så mycket om spelare som man vet precis just nu, och sen så försöka hjälpa dem liksom till nästa steg och sen steget efter det. Och du går aldrig att hoppa något steg heller, utan det är år för år. Och det är ganska strävsamt liksom, så här, man får ha tålamod och det får gå år för år. Det är ganska mycket träning som ska genomföras och matcher som ska spelas emellan det där, innan man faktiskt vet om alla bitar föll på plats. Och det är ganska många bitar som ska falla på plats också under tiden. Så att, men så jag hoppas väl att svaret på frågan både är ja, men inom några år. Och kanske, jag menar, det finns ju saker, vi har gjort bra saker innan jag kom hit också. Det kanske finns saker som händer redan under nästa år, som är på grund av, inte tack vare mig utan tack vare andras hårda jobb. Men det jag kommer med att påverka kan man väl säga om några år, för de som nu är 15, 16, 17. Där får vi jobba på ett sätt. Och sen så givetvis för de som har varit med lite längre då, eller förlåt, för de spelare som är lite yngre och därmed är med lite längre. Så, och då kanske man pratar 6-7 år istället. Men sen handlar det om regelbundenheten, att kunna se det varje år. Det är det som är, om man tycker att jag tillsammans med mina tränare gör ett bra jobb, då betyder det att då har vi gjort ett bra jobb under flera år. Så att det inte bara var en slump. Utan kan vi bevisa att vi genom att arbeta metodiskt kan båda bedriva en bra prestationskultur i vår verksamhet, en tydlig Djurgårdsidentitet och utbilda dit fotbollsspelare. Då, ja, och gör det liksom om och om igen. Då ser man att vi är duktiga på vad vi gör.
Kikar ni någonting på hockeyn? Jag tänker hockeyn är ju väldigt duktiga på att det är väl i princip varje år som någon yngling gör väldigt bra ifrån sig i A-lag och slår sig in.
Mm.
Är det två helt olika världar eller?
Nej, helt olika världar.
För jag tänker om det handlar om att förbereda sig så uppenbarligen förbereder du de spelarna väldigt bra.
Mm. Helt olika världar inte. Det är självklart så att det finns saker från hockeyn som vi kan lära av, vi kan titta på och vi kan fundera kring. Jag har väl inget konkret förutom det, att kontinuiteten av, och det är redan pratat om det, så att man måste få en vana av att få in spelare och göra medvetna val för liksom ganska många medvetna val i följd. Så man sätter spelaren i en bra position liksom för att kunna bli elitspelare, oavsett om det är hockey eller fotboll. Det tror jag är väldigt viktigt. Det är väl det hockeyn har varit duktiga på. Och sen kan ju vår egen styrelse bestämma att det är ett inriktningsbeslut, att nu ska vi bara ha spelare från akademin. Och då blir ju ett annat fokus, och då är det klart att då kommer vi börja resonera på massa olika sätt. Ska vi välkomna spelare utifrån Stockholm då? Då måste vi ha en apparat kring det. Och vilka spelare har vi där och hur scoutar vi de spelarna och sådär. Så att det beror ju helt på, men som det ser ut just nu så tror jag att det handlar om kontinuiteten med de spelare som vi arbetar med. Att vi förbereder dem, att vi är duktiga på de här åldrarna, alltså upp till 19, att låta spelarna komma så nära som möjligt till seniorfotbollen. Att de hamnar i bra situationer för att prestera i U21, att de hamnar i bra situationer för att prestera i A-laget när de får den möjligheten. Och sen att de då är intressanta. Lite timing är viktigt också. Att de är intressanta för A-laget och att det faktiskt finns en möjlighet då att bli seniorspelare.
Men hur ser det ut nu då i våra led? Finns det kvalitet nog för att vi kan påbörja en era av att ha ett par tre spelare kontinuerligt att leverera till U21 och A-lagsdörren? Hur ser det ut liksom?
Det är svårt, så att säga, det är svårt att det är det här med att sia om framtiden, alltså, för att det är klart att vi har väldigt duktiga fotbollsspelare i vårt U19. Det är ingen snack om det, men det är så svårt att veta hur kommer deras säsong se ut, hur kommer de ta sig an den säsongen. Våra 0-1, förlåt, våra 0-0 är de som blir äldsta juniorerna i år. Hur påverkas de av att vara äldst och inte ha 99-erna framför sig längre? Det kanske är några spelare som växer och blir liksom wow, blir hur duktiga som helst. Och sen samma sak för 01-erna, vilka 01-er som nu kommer in i U19 tar sig an den här utmaningen på bästa sätt och kanske har en jättefin utveckling. Så, här. Så det är otroligt svårt att så här, i förväg säga ja, nej, det kommer vara en eller kommer vara två eller sådär. Det kommer vara. Det jag kan säga är att jag själv inte har haft. Jag kan ju planera bättre för en 03, 04, 05, 06 än vad jag kan göra för de som är lite äldre. Där har jag liksom inte kunnat följa dem på samma sätt och tänka framåt för dem på samma sätt. Vi har alltså, det är bara att jobba. Vi får jobba stenhårt. Vi har med alla spelare. Vi kommer behöva göra med även de yngre som jag snackar om liksom. Och det är väl ingen skillnad där. Så att vi har ett antal duktiga 00-er. Vi har ett antal duktiga 01-er. De har några saker kvar som de behöver arbeta vidare med. Och då identifierar vi dem och så ser vi till att hjälpa dem med det. Och sen behöver vi titta på 02-orna. Som jag sa, U17 och U16 känns som att det är två riktigt bra grupper nu där vi inte liksom kan ha några ursäkter, utan det är många duktiga spelare som har valt Djurgården eller som vi har tillfrågat om de vill vara i Djurgården tillsammans med spelare som redan sedan innan var i Djurgården.
Så att, inga du vill namnge som du...
Nej, det kommer jag inte göra. Jag tycker synd om dem istället för att press på sig stackarna. Nej, men då, det är många duktiga spelare. Och sen är det också, jag menar, de spelarna som kommer utifrån, det är klart, jag kan ju säga att de är intressanta, men sen får vi se att de tar till sig av träning, att de jobbar hårt, vilket de behöver göra på varje träning, i varje match, och klara av det över tid och sådär, och över flera år, så att de ska lära känna de spelarna också, och där kommer vi se. Men målbilden är väldigt tydlig. Alltså det här med att det ska finnas kontinuitet i att kunna leverera spelare som är så bra så att man kan konkurrera om plats. Liksom, vi verkligen knackar på dörren. Den målbilden är ju stentydlig. Och jag tror att målbilden i sig, om man presenterar den för mina tränare, för liksom den staben som är runt U17 och U19 och för spelarna själva. Det tycker jag är väldigt viktigt att vi förklarar vad är det vi ska göra nu för någonting. Sen vem det är, eller om det är eller inte är, det är svårare att säga om.
Ungdomslandslagen, har representationen från Djurgården varit rätt skral senaste tiden. Vad tankar, funderingar kring det?
Vi har väl, det är så svårt att säga, jag vet inte hur andra föreningar arbetar gentemot förbundet eller landslagen eller sådär. Vi kanske inte riktigt har haft de spelarna, alltså de här, vi spelar en väldigt trevlig fotboll i akademin, alltså vi är alltid bollförande, vi ser till att vi styr matcherna och sådär, håller bollen, men vi kanske inte riktigt har haft de här spetsarna som sticker ut då, alltså de spelarna som kanske som så här väcker intresse hos dem som ser en väldigt begränsad del av vår verksamhet. Om du är nere och tittar på en match och så ser man, wow, den där individen stack ut, ja men Djurgården, ja men det är hela laget, fast det kanske är svårt att identifiera vem gör sig bra var och sådär. Så kan det vara. Det kan också vara mycket, mycket mer pragmatisk liksom förklaring att våra spel inte varit tillräckligt bra helt enkelt. Men jag
det är ingen som oroar dig eller?
Men någonstans mitt emellan skulle jag säga det. Både ja och nej. Nu tycker jag ändå att vi har ett antal. Vi kanske inte har lika många som våra närmsta konkurrenter. Men det är inte heller någonting jag kan liksom påverka eller ändra snabbt. Utan det måste liksom komma över tid. Så där känner jag mig inte stressad. Jag tänker inte hålla på och stressa av andras bedömningar på vår verksamhet, och det får ta den tid det tar. Det viktigaste är att man ser att det går i rätt riktning, att vi har några spelare som ändå är aktuella hela tiden. Och det är klart att man hade önskat att några fler 03 hade varit i aktuella för huvudlandslaget. Nu har vi några i det som heter Future Team, har vi tre stycken. Och de är med på en större samling då. Sen har vi några, ett par i 02-landslaget nu, och sen har vi Jonis Hakim Yassin i 01-landslaget. Så att det, men jag förstår om man sitter och tittar på listan och man ser att våra närmsta konkurrenter har fler, varför inte Djurgården fler, det är en befogad fråga, men Förhoppningsvis om vi pratar om 3-4 år igen så säger man vad trevligt det ser ut. Varför har Djurgården så många landslagsspelare? Men det är en kedja liksom där, tror jag, som ska funka också, helt enkelt. Men det går, jag måste tillägga då, eller understryka då, att det går ändå rätt håll, tycker jag. Jag känner inte att vi är orättvist behandlade, att man inte ser Djurgården, eller att man inte tycker att våra spelare inte är aktuella eller sådär. Alltså det finns inga sådana saker, utan vi har en dialog och vi har en ganska bra kontakt liksom med förbundet och med förbundskaptenen.
Så det finns ingenting i den här, ibland kan det kännas som att akademins stämpel är lite att bygga kollektiv, starka kollektivet istället för starka individer. Den avfärdar du ändå?
Nej, jag avfärdar den inte. För att vi, som sagt, vi spelar, vi behöver nog lyfta fram våra individer lite mer, men förstå också att det är varje individ som gör det, som skapar det här kollektivet, som är med och spelar. Jag tror att man kan missa lite egenskaper för att spelarna inte, de lyser inte på samma sätt om man väljer att ha en så tydlig spelidé som vi har. Utan då får man liksom titta på var egenskapen, alltså förmågan som våra spelare kanske att förstå en spelare, det är mycket snabbare. Vilket kan, en annan spelare kanske inte alls har, utan jag är van att spela mitt eget spel. Ja, men nu spelar den så här, men den kan inte jag rätta mig efter. Men våra spelare har nog förmågan att säga, ja men jag fattar fotboll, och vad du än förklarar för mig och vad jag ska göra, så kan jag rätta mig efter det. Och då är det svårt att veta när man då kommer som utomstående och ska ställa sig och titta på en av våra matcher, så aha, hur är det här? Men givetvis är det någonting vi pratar om också. Det är inte så att den informationen om det här idén med kollektivet och att vi inte lyfter fram individen, att det inte har nått oss heller. Men det är balansen mellan de två, för att vi ska ha en tydlig spelare. Det är för oss, det är väldigt viktigt att spelarna förstår, för att det är den vi lär spelarna utifrån. Så vi tänker fotboll kring ett. Vi förklarar att det här är inte det enda sättet, men det här är ett sätt att se på fotboll.
Men den spelidén går då egentligen inte hand i hand med A-lags?
Nej, och det är ju för att A-laget är inte lika beroende eller lika baserat på kontinuitet. Alltså vår spelutbildningsplan är ju för en spelare som ska vara i föreningen i 10 år. Skulle vi byta lika ofta som vi kanske byter alltså 3 år eller 4 år, det är också ganska, ganska kort tid för en ungdomsverksamhet. Även om det är väldigt lång tid, om du spelar på samma sätt under 4 år i en A-lagsverksamhet, det är 4 säsonger, det är ganska lång tid ändå. Jag menar år 3, år 4, då får du verkligen bara frukt av en spelidé som du har arbetat in. Men för en ungdomsverksamhet så är inte det en halv liksom, en ungdomsutbildning. För en ungdomsutbildning, om man säger att akademiåren håller i 10 år, eller att det pågår i 10 år. Så att det där är det är viktigt att ta en tydlig spelare, att ha en kontinuitet för oss, att vi har någonting att utbilda utifrån. Men det är också viktigt att när vi närmar oss U17 och U19, att vi börjar titta på okay, men vad är det som stämmer överens med A-laget här, och hur får vi in A-lagets idéer in i våra, framförallt U19-spelarna som är aktuella för U21. Och nu är det första gången, det är första gången sedan jag började som vi byter A-lagstränare, och då får vi se, nu kanske prickar exakt rätt den här gången i hur vi vill arbeta och detta spel. Då har vi redan implementerat den rätta spelidén. Eller så gör vi inte det, eller så hittar vi några saker som funkar, precis som vi gjorde med Öskan och Ivan, att vi hittar några saker, men det här stämmer ändå överens, även om vi spelar på lite olika sätt och sådär.
Vi rundar av där och tackar Christian för att du tog dig tid och att vi fick komma ut hit till Hjorthagen, och önskar dig lycka till med jobbet, och så ser vi fram emot kommande års leverans av A-lag och landslagsspelare.
Tack så jättemycket. Jag hoppas jag ska kunna uppfylla den önskan eller det ni ser fram emot.
För annars vet vi vart du sitter numera. Så.
Ja, precis.
Och till övriga här ute, in och bli medlemmar i Järnkaminerna, skaffa säsongskort, bli medlemmar i Djurgården Fotboll, skänk en slant till Sofia Tifo och övriga som verkar för vår supportkultur. Så hörs vi snart igen. Hej!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.